Thank you. Mina damer och herrar, spänn fast er i stolarna, för nu börjar nedräkningen!
Heading toward Hill Valley, California, on Wednesday, October 21st, 2015.
The future. Unbelievable. Hoverboard.
Where is he?
Where? Back to the future.
October 21st, 2015.
Välkomna till förshowen på Tech Days.
God morgon Tech Days.
Yeah! Om 20 minuter, eller ungefär 15 minuter, så startar den riktiga keynoten. Men för att vi ska komma lite i rätt stämning så får vi i år igen få möjligheten att träffa er precis och mysa lite med innan. Och i år heter vår förshow Dåtid, Nutid och Framtid. Ni vet vad det är för dag idag? Den 21 oktober 2015, det var den dagen som Marty McFly spelade av Michael J. Fox och Dr. Emmett Brown spelade av Christopher Lloyd åkte tillbaka till framtiden. Och för er kalenderbitare vet ni att det var naturligtvis Tillbaka till framtiden del 2. Hur många är som har sett de här filmerna? Yeah, ni är lika gamla som mig! Vilka är vi då? Jo, mitt namn är Dag König. Jag är teknisk evangelist på Microsoft. Podcastare, gillar att spela spel. Använder 5-2-metoden, fast nu är det mer 6-1. Och lite hemligt, gillar att gå stavgång.
Jag har ju då turen att vara lite yngre än Dag.
Inte
så än. Jag heter Joakim Muslander. Jag är teknisk säljspecialist eller lösningsspecialist på Microsoft Azure. Jag försöker ju få den här att sväva på dagarna. Det går så där. Annars gillar jag att åka mountainbike. Jag kör LCHF. Då får man äta kött och dricka vin. Det tycker jag.
Jag dricker öl 5 dagar i veckan. Nej, det gör jag inte. Ja. Det hände ju mer saker 1985 än att Tillbaka till framtiden kom. Det var faktiskt det året som Microsoft startade i Sverige av Rolf Skoglund. Mer om honom lite senare. Men det var också en annan produkt som såg dagens ljus 1985. Den hade utvecklats under flera år, många mantimmar, mycket svett och tårar.
At Microsoft, we're damn proud to have done Windows. Thanks for coming.
And I would like to introduce, and I feel privileged to do so, Mr. Bill Gates.
To dream the possible dream.
I'd really like to thank everybody who came here tonight. First, I'd like to thank Steve, because Steve's really been a part of the whole process. we used to have a lot of meetings where we'd sit and say, look, we just got to cut features. We just got to cut features. We got to get this thing out. What can we do? And so Steve's kind of a non-technical guy. So he came up with this idea that we could rename the thing Microsoft Window. And we would have shipped that a long time ago. I'm going to show you real quickly a couple highlights from the product. This is the user-friendly shell that you first interact with.
A little different color.
Yeah, and you can run old applications. Here we're running 1, 2, 3, doing everything we normally do. We can bring up a chart, if you can see it, and we just put that chart in the clipboard and went back to Windows. And then we pulled up a paint program, and we used the paste command to pull in this chart. So there it is, the whole chart. You can scroll around, see the whole thing. And you can use the paint program to touch it up. So we're going to use that little bucket, pour some paint in those slices, make this thing look really good. And once we're done with the paint program, we can stick that window on the right and go over and use the shell to start up the right program.
De hade verkligen dött för en VGA-skärm på den tiden, eller hur? Förresten, det såg ju inte så vansinnigt olika ut mot Windows 8. Ni vet, vi skärmar bredvid varandra och sånt. Men tillbaka till Rolf Skoglund, han på Microsoft som skapade Microsoft Sverige. En dag, eller rätt sagt, han gjorde det främst av tre anledningar skulle jag tro. Det var på grund av Å, Ä och Ö. Det fanns inte på den tiden i 127-bits ASCII. Och vad jag hatar 127-bits ASCII. Det är hemskt. Inget svenskt överhuvudtaget där, inget norskt heller, vilket kan vara bra ändå i alla fall. Men i alla fall, Rolf Skoglund gick då upp till Bill Gates en dag och sa: Bill, I really want our Swedish pricks in Windows. Han sa nog inte så, men ungefär. Så det sättet fick vi Å, Ä, Ö i Windows.
Det här var ju 30 år sedan. Det är ganska länge sedan. Och idag, år 2015, så behöver vi inte längre ha ett tangentbord med Å, Ä, Ö för att kunna till exempel kommunicera med våra telefoner eller datorer. Vi har till exempel Cortana, som inte heller har stöd för The Swedish Pricks. Men det kanske kommer. Men något som är imponerande med Cortana, om man tillhör dem då, som har ett språk som stöds, det är att man på ett naturligt språk kan prata med sin telefon eller med sin dator och till exempel få Cortana att påminna mig om att jag borde nästa gång jag pratar med Dag be att få låna hans gåstavar. Det skulle Cortana kunna göra. Något som också är väldigt fascinerande med dagens teknik, om vi kommer tillbaka hela vägen till 2015, är att prata, att kommunicera med andra människor på andra språk är fullt möjligt.
Hey, can you guess where I live?
¿Te encuentras en América del Norte?
Yes. Do you live in Central Mexico?
Sí. ¿Te encuentras en Estados Unidos de América?
Yes. Do you live in a capital city?
Sí. ¿Estás cerca de Seattle?
You're very close to Seattle. Are you in Mexico City?
Sí. ¿Estás en Tacoma?
Yes. Very good guess.
Gracias.
Thank you.
Do you like living in Mexico City?
¿Te gusta vivir en la Ciudad de México?
Aquí está muy lindo.
Here is very nice.
What do you do for fun?
¿Qué haces para divertirte?
Voy a las playas de México.
I'm going to the beaches of Mexico.
I like to swim.
Me gusta nadar.
A mí también.
Me too.
Where in the world do you wish to travel?
¿A dónde en el mundo te gustaría viajar?
A Rusia.
To Russia.
¿Tú?
And you?
Everywhere.
Sería increíble algún día verte en México.
It would be amazing to see you someday in Mexico.
I would really like to visit you sometime.
Me gustaría mucho visitarte algún día.
A mí también.
Me too.
Det är alltså tack vare machine learning som lär sig nyanser i olika språk som man kan ringa till folk i andra länder och få det översatt nästan i realtid. Det hade de inte ens kommit på för 30 år sedan. Det var inte ens så futuristiskt du kom med i Tillbaka till framtiden. Liftens guide till galaxen, hur många har läst den? I den fick man en fisk i örat för att kunna förstå och prata andra språk. Jag föredrar Skype. Windows 10 körs i dagsläget på mer än 110 miljoner enheter i hela världen. Det är ganska många enheter. För 30 år sedan då kunde man inte ursäkta. För 30 år sedan kunde man inte köra det på någonting annat än en dator på skrivbordet. Idag kan vi köra Windows 10 på till exempel Raspberry Pi som vi ser här. Internet of Things-enheter. Vi kan köra det på Surface Hub, den största enhet vi tillverkar som kör Windows 10. Man kan köra det i Microsoft HoloLens som ger en augmented reality-upplevelse utan att vara ansluten till någonting annat. Enheter som Microsoft Band, den här som känner av puls, min är väldigt hög för tillfället. Det nya bandet har också en höjdmätare, så när jag cyklar omkull i skogen på min mountainbike så märker den det ganska snabbt. Väldigt praktiskt. I filmen Tillbaka till framtiden 2 så slapp man knyta skorna. För 30 år sedan var ett par självknytande skor något av det mest futuristiska man kunde komma på. Nike har lovat att släppa de här skorna år 2015. Så ni vet, sneakers and stuff på Söder, det är där det händer. Det i filmen som var absolut coolast, det är ju den här, eller hur? Det är den här väcker nörden i. Jag tänker bara kunna kasta ut den här, droppa ut för kanten och åka tillbaka till min stol där nere. Det här är inte heller längre helt otänkbart. Så för 30 år sedan var en svävande skateboard det mest futuristiska man kunde komma på. Lexus har nu tillverkat, ja det är ju en skateboard, men ni förstår ju vart det barkar. Om 30 år, tänk dig 2045, när jag är 72 år gammal, då skulle jag vilja stå här igen och blicka ut över er, ni också är lite äldre. Och så räcker någon upp handen och säger att för 30 år sedan, då fick jag den idén som någon sa var helt omöjlig. Den idén fick jag på Tech Days 2015.
Så låt er ta de här två dagarna som ligger framför nu till att inspireras, till att involveras och till att transporteras. Filmmusiken till Back to the Future var The Power of Love. Och det är den kärlekens makt som drev utvecklingen för 30 år sedan. Det är den kärlekens makt som driver utvecklingen idag. Och det är samma makt, kärlekens makt, som kommer att driva utvecklingen om 30 år. Välkomna till Tech Days! We'll be right back.
Hej! Fantastiskt, tack så mycket. Tack, tack, tack. Wow! Välkomna hörni ännu en gång. Varmt, varmt välkomna och hoppas att ni har en riktigt god morgon här. Jag har fått den stora glädjen att introducera också årets Tech Days-konferens. Och för er som inte känner mig så heter jag Sara Kullgren. Och det är jag tillsammans med mina kollegor, Developer Experience-teamet, som har den stora glädjen att få arbeta tillsammans med alla er IT-professionella, utvecklare, startups, IT-chefer, alla ni som sitter här. Och de här dagarna är ju en av årets absoluta höjdpunkter för oss, för då får vi möjlighet att umgås mer, prata, diskutera, lära oss saker, lära varandra, och det är precis det som de här dagarna handlar om. Vi har valt en röd tråd och ett tema för konferensen. Ska se. Och det handlar om transformation. Med andra ord, en förändring som vi ser i hela vår bransch, vår industri, både med tanke på teknik och med tanke på affär. Och det som är så häftigt här är att den här transformationen sker ju inte av sig själv. Utan det är ju vi alla som sitter här som spelar en huvudroll i att få allt det här fantastiska att hända. Den här dansen som ni såg här i inledningen, den valde vi för att symbolisera transformation. Och den framfördes av David och Malin Watson, som ni kanske känner från Let's Dance. Egentligen var det då jag som skulle ha dansat med David, men jag stukade foten här igår kväll, så att vi får ta det nästa år istället. Så Malin fick rycka in och ta det här på studs. Det klarar hon ju galant. Och det var alltså en helt nyskapad dans som spelades upp på ett nyskapat musikstycke på en helt ny Windows 10-app. Och det kommer jag berätta mer om inom kort. Och på tal om app så har vi en ytterligare en nyskapad app, och det är Tech Days-appen. Och jag tror senast jag såg att det var ungefär 700 av er som har laddat ner den. Har ni inte gjort det? Tech Days-appen 2015, sök efter den, ladda ner den. Här kan ni följa våra sessioner och ge oss feedback också. Det vill vi jättegärna ha så att ni utvärderar sessionerna. Och några av er har redan skickat in återkoppling på vad ni förväntar er av de här dagarna. Och det har vi läst med stort intresse. Det handlar om att ni vill se coola demos, ni vill höra Windows Hello, Office 365-integration, ni vill lära er massa saker, ni vill nätverka och så vidare. Och det kan jag lova, det ska vi leverera på förstås. Vi lever ju i en otroligt spännande tid nu. Utvecklingen går allt snabbare. Satya Nadella, Microsoft CEO, har ju sagt att det kommer gå snabbare utvecklingen närmsta 10 åren mot vad det har gått de senaste 50 åren. Och då har det ändå hänt ohyggligt mycket. Om vi bara går 20 år tillbaka, eller 30 år tillbaka. Telefonin från det här knastriga NMT till 2G till 3G. Nu har vi har 4G nu på plats. Vi har minneskapaciteten som ökar. Vi har sett hur datorer, telefoner, tv, allt har varit isolerade ekosystem till att vi får den här digitala konvergensen som man var ute och pratade om som framtidsvisionen på 90-talet. Det hänger ihop nu. Och den största förändringen av dem alla är att allt mer blir uppkopplat. Uppkopplade fordon, uppkopplade kläder, uppkopplade byggnader. Jag fick själv ett erbjudande när vi invigde Epicenter i Stockholm att få ett chip inopererat. Men jag måste faktiskt erkänna att jag vågade inte riktigt. Jag får satsa på det här inom kort istället. Uppkopplade bananer hörde jag också om. För att säkerställa att frukten kommer fram i rätt mognadsgrad. Ska den flygas eller ska den åka båt? Det gör att det är värt att koppla upp bananerna. Jag såg ett avsnitt för några veckor sedan på Vetenskapens värld om uppkopplade drönare. Drönare som används i militärindustrin som nu tas in allt mer för kommersiella ändamål. Och det var som en svärm av insekter, de här drönarna, som man visar ett exempel där de flög in i en byggnad som stod i brand, kunde genomsöka den på ett antal minuter och ge en realtidsbild, samlad bild hur läget var inne i byggnaden. Fascinerande, också lite skrämmande kanske. Men den största förändringen är ju egentligen kanske inte tekniken, utan det är ju alla vi som använder tekniken och hur våra förväntningar ser ut när vi har tillgång till information när som helst, var som helst och kan vara uppkopplade dygnet runt. Och de företag som har tagit fasta på det här, de ser ju att det handlar inte om att leverera en fysisk produkt eller traditionell tjänst längre, utan det handlar mycket mer om ett kundlöfte. Och då kan man leverera det kundlöftet med hjälp av ny teknik på helt nya innovativa sätt. Hitta nya marknader. Blue Ocean. Och det finns ju många företag som har kullkastat de här gamla föreställningarna vad det är vi levererar. Ni ser en hel del exempel här uppe. Vi känner Airbnb till exempel, som från början var ett billigt alternativ för ungdomar att ha en soffa och spendera natten på. Till att det blir ett etablerat alternativ för affärsresebyråer. Vi har Uber. Vem hade kunnat tro att ett persontransportföretag utan egen vagnpark skulle kunna ta så mycket marknad? 49% av alla persontransporter på den amerikanska marknaden idag står Uber för. Helt otroligt. Och det som kännetecknar alla de här bolagen är att kunden är fokus och att man behöver vara i ständig förändring. Och det här kundlöftet, Microsoft kundlöfte, vad är det då? Det är också vår vision och det handlar om att vi vill se till att varje individ, varje organisation, varje företag kan åstadkomma mer i varje ögonblick. Vi vill förenkla, skapa möjligheter för människor att jobba tillsammans i grupp även om man inte är på samma plats. Ge möjligheter med alla de här fantastiska produktivitetsverktygen, Cortana som tänker åt dig, tänker steget före. Skype Translate som vi såg här, Office 365, allt vad det nu kan vara som gör livet enklare och som gör att vi kan åstadkomma mer. Men det egentligen allra viktigaste i vår vision, det handlar om vad ni kan göra med hjälp av vår plattform, med alla de möjligheter som finns med öppna API och så vidare. Så att allt det fantastiska, innovativa som ni utvecklar och som vi gör tillsammans, det är vad vår vision allra mest handlar om. Och det ska vi prata mycket mer om de här dagarna. Och då skulle jag faktiskt vilja kalla upp på scenen en av mina kära medhjälpare, medarbetare, Demo Monkey. Jonas Persson, välkommen.
Demo Monkey.
Ja, det är bra.
Det var ju det förra året.
Ja, det gick inte så bra för mig förra året, kommer jag ihåg. Ja. Och demon.
Jonas... Jag tänker på det här med den förändring vi ser, disruption och så vidare. Och så tänker jag i Sverige. Där är vi ju ganska långt framme. Så jag tänkte om du kunde reflektera lite över svenska marknaden, vad vi ser där. Och sen om det nu är någon som har missat dig här förra året eller som inte känner dig.
Jag hoppas
berätta med det också.
Absolut. Jag kollade min puls. Den är 82. Jag hade inte tänkt göra den.
Vad är den normalt sett då?
Det säger jag inte, men ungefär 82. Ja, tack, bra. Sara. Tack. Jonas Persson heter jag, är vd på Microsoft i Sverige sedan ungefär 2 år tillbaka. Lite längre än 2 år. Och jag har vuxit upp i produktgrupperna i hela mitt liv på Microsoft. Inom tekniksidan, men framförallt applikationsutveckling. Det är där jag har spenderat all min tid. Och det är där passionen ligger också. Spelutveckling och bygga webbappar. Men framförallt så är det DirectX och spelutveckling som jag tycker var väldigt roligt under de här åren då. Men nu har jag ett minst lika spännande jobb som är vd och ibland är det superkul och ibland är det lite mindre roligt. Men just de här dagarna när det är superkul så är det för att vi får prata med sådana som er. Därför att utvecklare och människor som håller på med teknik, det är det som har byggt Microsoft. Det är det som ger Microsoft värde och passionen. Så de här dagarna för oss, det är årets höjdpunkt. Det är vår chans att vara en dialog med er runt produkter, teknologier, att få feedback och ha en dialog. Så det här ska bli väldigt, väldigt roligt att vara här de här dagarna. Så måste jag säga en sak, Sara. Det står inte i skriptet, men jag såg den här skateboarden som hovrar. Mm. Ett löfte nu, och det här står absolut inte i skriptet. Men nästa år, då kommer du stå på en sån. 100% kommer du stå här och demonstrera en sån. Därför att den är under byggnation i min källare. Och den består av... Och det här har vi inte övat in, och hon hade ingen aning om det här. Men det består av 4 stycken DJI Phantom 3 drones. Jeez. Som man sätter under en skateboard. Aha. Och får den att balansera. Den funkar inte riktigt än, men nästa år kan jag garantera att du kommer stå på den. Så det är ett löfte.
Can't wait.
I alla fall.
Fantastiskt.
Och det här var inte inövat, men min Phantom 3 är min baby. Jag kör den ett par hundra meter varför grannarna har fotar. Jag tycker det är jättekul. Innovation och disruption, bara väldigt kort om det. Så mitt förra jobb så reste jag världen runt i massa olika länder för att arbeta med teknik och utvecklare. Och jag vågar säga då att Sverige är unikt på många sätt och vis. En sak som gör oss unikt är att den tiden det tar från att vi lanserar en produkt, det kan vara Microsoft, Google, Apple eller vem det nu är, tills att en konsument börjar använda den, den är kortast i hela världen. Så svenska konsumenter och företag slänger sig på nya produkter och tekniker för att testa. Och det är unikt i Sverige. Även i Singapore och Hongkong går det väldigt fort. Så det är spännande med Sverige. Vi ser också att användarna av molnet bland småföretag och medelstora företag, tillväxten där är snabbare i Sverige än i något annat europeiskt land där människor använder det mer och mer. Och ibland känns det som att vi kanske inte är så avancerade, men landet i sig och vårt användande är verkligen väsensskilt från många andra länder. Sen har vi disruption. Vi har ju speciellt inom spelindustrin, som min passion, så har vi ju sett DICE, vi har ju King, vi har också min favorit Massive Entertainment i Malmö som gjorde World in Conflict, som verkligen har varit både disruptiva och innovativa inom spelutvecklingen. Mm. Och sen har vi givetvis då Skype, vi har Spotify och vi har andra som också har ställt industrin liksom på sin ända. Och vi ser att svenska bolag då dyker upp inom den branschen, eller olika branscher. Och sen det senaste och sista, det vi ser att när state-of-the-art-teknik möter klassisk industri i skärningspunkten där i dialogen, så ser vi att det börjar komma innovativa och disruptiva lösningar. Och jag kommer berätta lite mer om det senare inom hälsa och vård och omsorg och göra en liten PowerPoint-demo runt det. Så vi är innovativa spännande. Och disruptiva.
Spännande. Ja, vi kan vara stolta över Sverige. Jag har ett exempel på ett företag också som jag tror, eller ganska säker på, kommer revolutionera musikindustrin. Och det sättet man skapar musik. Och det är Propellerhead. Och det musikstycke som spelades upp här till dansen, det var skapat med hjälp av Propellerheads nya Windows 10-app av musikern Jakob Hack som satt där på den här runda bollen där. Och det här är ett nytt sätt att skapa musik som gör att vem som helst kan göra det och att man också kan göra det tillsammans, olika delar av musikstycket. Men istället för att jag ska försöka berätta om det här så tänkte jag att vi ska se på en video som visar hur det här går till, som berättar lite mer om det.
Propellerhead is a leading developer of software for music making, both on desktop and mobile, allowing musicians of any skill level anywhere in the world to make music together. In a cloud-first and mobile-first world, our customers expect us to be cross-platform. Microsoft allows us to develop on one device and rapidly deploy across other devices. We started Propellerhead 20 years ago, and our aim was to democratize music making. To make it available to anybody, regardless of their income or skill level. In a way, deploying on mobile brings us back to those roots, and we're able to deliver for free incredibly powerful music making tools. It's a race in your own. As music brings people together, so does technology. With these technologies, we'll be able to help people make their musical dreams come true, anywhere in the world, on any device, at any time. We're really excited about what all this technology can do for people going forward.
Wow. Och nu så ska ni faktiskt få träffa några av männen, grundaren Ernst Nathors Bös och produktchef Leo Nathors Bös. Välkomna. Varmt, varmt välkomna. Så ja, nu reder vi ut det här också. Hur ska vi stå så? Ernst och jag, vi träffades ju första gången för ett halvår sedan i Redmond. Då du fick träffa Satya Nadella, Microsoft CEO. För att det är så otroligt spännande det här, tycker vi. Och det är ju det som ni gör nu, det är ju att möta en ny generation. Och ni kommer ut på den mobila plattformen och nu är det en ny app och så vidare. Berätta, Ernst.
Ja, du pratade ju om kundlöfte, och i vårt fall så är vårt kundlöfte att vi hjälper folk att göra verklighet av sina musikaliska drömmar. Det här har vi hållit på med ganska länge, ni kanske känner till oss, några av er, men det har framförallt varit på PC-plattformen. För några år sedan så började vi göra mobilappar, och i år så lanserade vi den musikaliska tjänst som Sara också nämnde, som kommer att vara det sätt som den här planeten gör musik på i framtiden. Anledningen till att vi är här just idag är för att vi släpper Figure för Windows 10. Det har varit skitkul och jättegivande för oss att göra det här projektet tillsammans med Microsoft. Det är en hel del grejer i Windows 10 som har gjort det möjligt överhuvudtaget att få upp Figure. Och det ska bara nämna några saker. När vi gör våra appar så har vi ju samma krav på användarupplevelse lite grann som man har i ett spel. Vi har stora krav på responstider, svarstider, sånt som heter latency. Det får absolut aldrig bli några upp, appen får aldrig hänga upp sig, sånt som asynkrona anrop och sånt. Men det viktigaste och det som också är helt unikt för Windows 10, det är att vi nu kan utveckla en gång och skeppa samma app och köra den på telefoner, på plattor och på PC. Och det är bara en handfull rader kod som skiljer mellan de där olika formaten. Och det är ju grymt för oss då, så vi kan komma ut till så många som möjligt. Ja, ni har ju sett Jakob göra musik, men vi tänkte visa lite mer i detalj helt kort hur det går till. Så häng med nu, för nog går det fort. Leo, ska vi köra?
Figure är designat för att vara ett superenkelt och supersnabbt sätt att göra musik på i de tillfällena som man jobbar med till exempel sin mobiltelefon om man väntar på bussen. Tanken är att vem som helst ska kunna göra en låt. Så jag tänkte göra en nu. Har vi lagt trummorna? Går över till att lägga på en bas. Vi har tre spår, trummor, bas och lead. Man spelar in en i taget. Ja, en basgång och lägger på en melodi. Och så kan vi tweaka ljudet en aning. Så gör man en låt i Figure.
Och om jag vill jobba tillsammans med dig nu då, om jag vill remixa den här låten eller vi ska göra något nytt projekt tillsammans, hur går det till?
Jag kommer droppa den här låten till Propellers samarbetstjänst för musik under hashtaggen TechDays. Så ni kan gå in på propellers.se, leta efter hashtag TechDays och lyssna på låten där och öppna upp den i Figure och jobba vidare på den om ni vill.
Det är Figure för Windows 10. Det kommer att skeppas samtidigt som Windows 10 för mobile släpps. Och det är gratis. Så det är bara att ladda ner och köra hårt. Tack ska ni ha.
Tack.
Tack.
Okej, tack för demon. Det är så nära jag kommer komma och vara cool och få stå bredvid folk som skapar musik. Jag tänkte ta några minuter och bara berätta kort om strategin eller vad som är viktigt för Microsoft och vad vi behöver er hjälp med och ert stöd med under nästkommande tiden och åren, så ni vet vad vi fokuserar på. Det är egentligen tre olika delar som vi tittar på och vi kommer fokusera på just nu. Det första är det som de berättar om här, Propellerhead, så är det Windows 10. Det är många saker som vi har ändrat på vad det gäller Windows 10 sedan tidigare releaser. Och en av de stora bitarna så är det releaseprocessen för Windows 10. Vi har gått till ett program som heter Windows Insider där vi har flera miljoner användare. Jag tror att det är någonstans runt 7 miljoner. Där vi vill ha en tätare dialog både med utvecklare, folk som är duktiga på IT, med konsumenter också för att få feedback. Att logga buggar, komma med feature requests och vi vill ha en tätare dialog. Om man kan välja fast ring eller slow ring och hela tiden få uppdateringar eller få builds så fort teamen släpper dem. Så den processen har vi inte haft tidigare. Det har varit sett lite annorlunda ut. Så Insider-programmet har varit extremt viktigt för oss i produktutvecklingen och vi har fått massor av hjälp. Sen pratar vi lite grann om att vara 100 miljoner eller fler licenser av, eller licenser kopierar av Windows så finns det ute just nu. I Sverige har Windows 10 gått starkt sen vi släppte det i slutet av sommaren. Någonstans runt 20% marknadsandel om man tittar på konsumentsidan för Windows 10 i Sverige, vilket vi är väldigt nöjda med. Så produkten har mottagits väldigt väl. Men vi kommer fortsätta med det här Windows Insider-programmet då, både för desktop och för mobilitetssidan. De stora bitarna i Windows 10 då, som vi har gjort, och vi kommer prata mycket mer om det här, men det är några saker som är mina personliga favoriter. Vi pratar lite om applikationer, Universal Apps. Så vi skriver applikationer i Windows 10 som fungerar på telefon, på platta och på PC. Och de skalar över de olika gränssnitten via någonting som kallas för Continuum också. Så vi pluggar in en mobiltelefon, de moderna applikationerna skalar på mobildisplayen och vi kommer att göra en del demos av det. Så Universal Apps är en av de största bitarna. Den andra biten är givetvis gränssnittet då. Vi har ju kvar det moderna gränssnittet som vi hade förr. Vi kallar det för moderna gränssnittet, Windows 8. Men startmenyn är tillbaka så man kan köra de här applikationerna i fönster. De som bara gick att köra fullskärm tidigare då. Så gränssnittet har vi jobbat mycket med. Under huven är det också en hel del förändringar som har gjorts. Kernel, nätverksbitar, management, enterprise features. DirectX har fått det kanske den största releasen någonsin med DirectX 12. Där vi har funktioner som explicit multi-adapters. Många av er sitter säkert med laptop som har två stycken grafikkort i sig. Kanske ett från Intel och ett från Nvidia. När Intel-kortet körs så sover Nvidia-kortet. När Nvidia-kortet gör någonting så sover Intel-chipsetet etc. Explicit multi-adapters låter oss använda flera adaptrar samtidigt som utvecklare. Så vi kan lägga ut en del av grafikarbetet på en adapter och göra någonting annat på den andra adaptern. Så vi får mycket mer skalbarhet i både maskiner med olika typer av adaptrar men även då Crossfire och SLI-konfigurationer. DirectX 12 också så ger vi utvecklare en mycket tätare kontakt med hårdvaran via API:et. Tidigare om man skrev ett spel i DirectX så dumpar man ut ett workload på en core på GPUn och sen så gick den där. Nu ser vi att som utvecklare så kan vi då manipulera workloads enklare och lägga ut dem på olika cores på GPUn. Vilket gör att vi kan få 20% mer effektivitet av GPUerna och vi drar ner CPU utilization med upp till 50%. Icke trivialt, men som utvecklare har man nu fått verktyg som gör att vi kan öka då prestandan på Windows 10 radikalt vad det gäller spel. Och vi får API:et också för Xbox One, eller Direct Xbox som den egentligen heter. Så det API:et går över båda två, vilket innebär en stor förändring för spelutvecklare och för andra som skriver grafiska applikationer. Windows 10 har vi också Edge-browsern där vi lämnade det gamla som vi har byggt upp under flera år med Internet Explorer bakom oss och gjorde en mer lightweight, modern browser då, som vi investerar väldigt mycket i. Och den kommer kontinuerligt uppdateras också. Det är en av mina favoriter. Sen har vi då Windows Hello, då möjligheten då att logga på med hjälp av ansiktsigenkänning. Så jag kommer på morgonen till min Alienware hemma på skrivbordet, sätter jag mig ner så säger den bara hej Jonas och sen loggar den på mig. Spelar ingen roll om jag precis har duschat, om jag har haft en dålig dag eller om jag är lite välkammad, den känner igen mig. Så möjligheten att autentiseras då med hjälp av ansiktsigenkänning finns där och det kommer vi demonstrera. Och vi har också irisbitar. Så mycket saker under huven, applikationsmodeller, DirectX, gränssnitt. Så har vi gjort mycket investeringar i Windows 10. Och som sagt, just den här utvecklingsprocessen med Insiders kommer också att fortsätta. Om vi tittar på den andra biten i vår strategi, om man tittar på produktsidan, så är det ju mycket runt produktivitet. Vi har ju sagt på Microsoft att vi vill bli bäst på produktivitet. Det är egentligen inget jättebra ord på svenska, men produktivitet för företag och för konsument. Skapa information, läsa information, business intelligence, insights, konsumenter, lek, spel, video, musik, vad det nu kan vara för någonting, men produktivitet. Och det gör vi då genom att göra via molnet och vi gör det också cross-platform. Så vi stöttar iOS, Android, Windows, vad det nu kan vara för någonting. Vi måste leverera produktivitet för alla olika typer av enheter. Och en hörnsten i det då är Office 365. Och det här är ett stort bett för oss och det går väldigt, väldigt starkt i Sverige. Office har miljarder kopior någonstans runt om i världen. Jag tror de flesta människor har kommit i kontakt med Office på ett eller annat sätt då. Och vi har olika versioner, allt från Office XP till 2013 till tidigare versioner. Och som utvecklare har det alltid varit lite lurigt att skriva applikationer när man måste ta hänsyn till alla olika patch level som finns där ute. 365, en kund som kör Office 365, så vet vi att de alltid är current. De är alltid på senaste versionen. Vi vet vad det är de kör där ute. Man kan inte ligga på äldre versioner på samma sätt. Så som utvecklare så har man ett enklare sätt att skriva applikationer. Så jag tänkte bara visa kort Office 365 för er som inte har sett den. Nu såg ni att Simon var här uppe. Kan vi byta till demot? Simon var här uppe och loggade på datorn. Jag vet inte hur många av er var här förra året. Nu ska vi se. Okej, det var jag som demade. Gick upp på scenen. När jag tittade på datorn så stod det 20% Windows 10 på att uppgraderas. Det är en skön känsla inför 1600 personer. Det andra som hände var att jag skulle visa Azure. Då fick Microsoft för första gången sitt största outage på Azure någonsin när jag tryckte på knappen. Någon sån där skön dag på jobbet. Då tänker man, ja, det går bra. Så nu har Simon fått gått upp och startat min browser. Så jag visar lite grann Office 365 väldigt, väldigt snabbt. Så en stor bit. Jag har loggat på nu på browsern på ovan här. Och det här funkar precis på samma sätt om man kör klienten, den riktiga klienten, eller riktiga, den tyngre klienten, eller Android eller iOS. Vi har nu en applikationsmodell. Man kan skriva add-ins i Office 365 med hjälp av HTML5, JavaScript, REST-anrop, vad det nu kan vara för någonting. Och det här funkar då över de olika plattformarna. Så just nu är jag inne i mail-klienten och så vill jag då skriva ett mail om ett viktigt projekt. Jag skriver mejlet till Simon. Sådär. Viktigt projekt. Jag kan inte stava. Och sen så hoppar jag ner här och sen ska jag göra någonting. I vanliga fall då så kanske jag vill då skriva information om projektet. Jag vill hämta in det från Evernote eller från OneNote, vad det nu kan vara för någonting. Men 365s designfilosofi är att man gör alltihopa i samma kontext, i samma workflow. Så jag vill inte lämna mitt mail. Så vad jag gör då, det är att jag säger att ja, men jag har projektbeskrivningen i Evernote. Så jag klickar på Add-ins. Så får jag upp en lista här över add-ins som utvecklare kan skriva. Jag väljer Evernote. Den pratar då med mina personal notes som finns där. Jag tittar vilka de är och sen så väljer jag bara sådär. Klickar så pastar vi in de notes som finns i Evernote. Jag behöver inte gå till Evernote, copy, control V, in med alltihopa, dumpa in det i mejlet. Utan det finns där via add-ins. Jag kan också gå ner här och tänka, ja men bra, jag vill faktiskt ha ett möte också. Vad jag gör då är att istället för att gå till kalendern och titta på öppna tider och sådana bitar så kan jag då klicka på Boomerang add-inen från ett företag. Och vad den gör då är att den signar in mig, för jag kör in private först. Simon, insignad. Så tar det en sekund. Microsoft sekund. Så här. Så tittar vi här. Och så kan jag då titta på höger sida så ser jag då add-inen som kan visa då send later, suggest times, share availability. Och så kan jag välja då suggest times här. Och sen tittar jag på, ja, jag bjuder in Simon, viktigt projekt, hur långt det kan vara. Och sen klickar jag lite grann här. Ja, men jag vill, de här förslagen, det är det vad jag vill ha. Så väljer jag insert into email. Och då dyker den här kalenderfunktionen upp här och alldeles snart så populeras den om den här. Och så skickar jag mejlet iväg då. Och då kan personen som får det kan då interagera med den här kalenderfunktionen. Så det viktiga i Office 365 att vi lämnar inte det flödet vi har utan vi jobbar med add-ins. Och som man som utvecklare kan använda HTML5, JavaScript för att skriva add-ins för Office 365. Och det är en väldigt stor möjlighet för både små och stora utvecklare i och med att så många kunder börjar rulla ut Office 365. Jag tänkte visa en sak till och ska göra en kalenderbokning. Jag skickar en, har en kalenderbokning här, skapar en ny som vanligt. Jag skriver till exempel att jag ska på ett viktigt möte på Microsoft. Viktigt möte, möte med Jonas. Och sen så säger jag att ja, men det ska vara på Finlandsgatan 30. Gatan 30.
36, tror jag det var. Sådär. Och så säger vi att mötet ska börja någonstans runt 1.30 till 2.30 p.m. Då Uber, jag vet inte vad de heter, Uber, men det här taxibolaget. De har byggt en add-in som gör att om jag nu klickar här på add-ins i kalendern och sen väljer Uber Ride Reminder, så tittar den i kalendern, hämtar ut den informationen och säger, ja men vad bra, nu har jag satt en reminder 45 minuter tidigare och jag har hämtat upp adressen Finlandsgatan 30. Så 45 minuter innan mötet börjar så kommer Uber att skicka ett sms eller en länk till mig med applikationen så att jag kan beställa en taxi. Så väldigt enkel är det i Office för att då skapa en integration med kalenderfunktionen. Än en gång, det är ingen rocket science som utvecklar att skriva den här typen av add-ins. Självklart kan det bli komplicerat, men det visar lite grann Office som plattform. Och det här är ett av våra absolut största fokusområden på Microsoft, det är att få ekosystemet, sådana som ni, att arbeta med Office 365 och add-ins, HTML5, JavaScript, REST etc. Vi kommer att prata mycket om det under dagen. Den sista biten jag tänkte visa, det är molnet då, passion nummer ett. Och för att vi ska kunna leverera produktivitet på era iPhones, Android-devices, Windows-devices, tablets, PCs, så det enda sättet att göra det skalbart och säkert på, det är via molnet. Och molnplattformen som vi har på Microsoft, den består egentligen av tre olika delar. Det är 365, det är Dynamics, ERP, CRM och så är det min lilla baby, det är Azure. Det är infrastructure as a service, platform as a service, vi kan bygga business process as a service, service fabrics för stateful, stateless objekt. Vi kan en massa saker som utvecklare för att skriva applikationer på Azure. Det är ett fundament i plattformen för att bygga applikationer för oss då, men också att drifta saker. Och hur demonstrerar man då Azure på ett bra sätt, någon som har använt sig av de funktionerna? Jo, jag valde ett exempel där Sverige har varit väldigt innovativt. Om ni kommer ihåg så pratar jag just om mötet mellan modern teknik och klassisk industri. Hälsa, vård och omsorg möter cloud. Och här har det byggt en applikation av ett svenskt bolag som heter Optolexia. Där man har fokuserat på människor med dyslexi. Så det finns någonstans runt 600 000 människor, tror jag, dyslexi. En stor del av dem är barn, ungdomar som går i skolan. Och man vet hur hårt, tufft det är i skolan då att lära sig saker. Både de nya IT-system och sådana saker, nya teknologier, gör att man måste ta in information väldigt fort. Så att kunna läsa på ett bra sätt är viktigt. Så de med dyslexi, de har en utmaning att ta åt sig all den informationen på samma sätt, för att det är en mycket större ansträngning för barn och ungdomar då vad det gäller läsningsbiten. Och en viktig bit är, hur fångar man upp de här snabbt? Hur ser man snabbt att någon har just en sån här utmaning? Och då tänkte jag visa, hur ser det ut när en person som inte har dyslexi läser en text? Det ser ut så här. Och vad är det vi ser här? Jo, det är något som heter fixationer och sakader. De här cirklarna där när man fokuserar på texten. Hur mycket, storleken på cirkeln är hur mycket man koncentrerar sig och fokuserar. Och sen då de här linjerna, det är hur blicken då traverserar texten när vi läser. Hur ser det ut när någon som har dyslexi läser samma text? Ser ut så här. Jag låter tystnaden tala, för det är ganska intressant, eller väldigt intressant. Vi ser ett helt annat mönster här, hur en person som har dyslexi koncentrerar sig, läser, hur blicken förflyttar sig, hur mycket tid man måste spendera på vissa ord. Det här är givetvis tungt, jobbigt och svårt för barn och ungdomar som måste lära sig stora mängder med data och information. Så det är nyckeln till det som jag sa tidigare, det är att fånga upp det här tidigt. Så det bolaget då, Optolexia, använder sig av Azure Machine Learning och Eye Tracking för att se när någon läser en text. Hur fokuseras blicken, hur lång tid och hur flyttas ögonrörelserna? Så de har gjort en genialisk lösning då för att fånga upp då människor som har dyslexi tidigare så att man kan sätta in då rätt resurser och hjälp och stöd och vad det nu kan vara för någonting. Så det här är ett exempel då för att visa hur
enkelt sätt att illustrera då kraften hos machine learning och sen i framtiden deep learning också, för att faktiskt tillhandahålla någon form av värde i samhället då, inom hälsa, vård och omsorg. Så det var de här tre bitarna. Vi pratar Windows 10, features i det. Pratar Office 365, produktivitet, applikationsmodell, bygga add-ins där vi behöver er hjälp att utveckla plattformen, driftaren etc. Vi pratade väldigt kort om Azure, eller jag gjorde det, bara för att visa en tillämpning inom machine learning. Vi kommer gå jättedjupt på det här under de här dagarna där vi kommer drilla ner i plattformen. Men där bara lite grann för att sätta kontextet. Med det så tänkte jag att vi skulle få chansen att gå lite djupare i Windows 10. So I'm switching to English to be able to help us actually go a little bit deeper into Windows 10. I have some of my corporate friends here. So Ben, are you around somewhere? Ben Armstrong? There we have. Ben Armstrong is going to help us on Windows 10. So Ben, warm welcome.
Thank you very much. So, hello everyone. I do apologize, I only know how to speak English. So, thank you for coming. I am Ben Armstrong. I'm a Principal Program Manager Lead. I work on the Windows Base team. We're actually the team that builds the Windows kernel, Windows Hypervisor, a lot of the underlying engineering components that light up the functionality in Windows 10. And I was asked to come out here today to talk about Windows 10, and specifically Windows 10 for businesses and for enterprise and for corporate environments. And so hopefully everyone here has Windows 10 on some device that they're using today. I hope I can make that assumption. So what I want to talk about is I want to talk about what we've done in Windows 10 to make it a great platform for doing business on, because that has been a huge focus of the team as we've been working on Windows 10. We spent a lot of time working on Windows 8, being focused on how do we make Windows great for tablet devices, for mobile devices, for enabling new form factors. But we have heard from our users that, hey, a lot of our businesses are still running on Windows 7. And so as we went into planning for Windows 10, we thought long and hard about, okay, what do we need to do to make this a great platform for business? And there were four areas of focus that came out when we started looking at that. The first area of focus was we need to create a personal, interactive experience. You know, one of the comments that we talk about when we're designing Windows and when we're thinking about how we build Windows is we tend to look at computers and say they're logical things. You know, they're machines, they're predictable, they're so on. And this is all true, but as humans, we do not use computers in a logical fashion. We use computers in an emotional fashion. I mean, let's face it, how many times have you yelled at your computer? You know, how many times have you got frustrated? How many, if we're honest, how many times have we talked to our computers even before they understood us? You know, we interact emotionally with computers. So we spent a lot of time as we're building Windows trying to figure out how to make this a platform which is fun to use, that is enjoyable to use, that feels personal to us so that people enjoy using Windows. One of the big areas that we're focused on here is also on the idea of having a single Windows platform. You know, and just being able to feel at home no matter what you're running on or what you're doing. Now, if, like me, you've been in the IT industry for a long time, you see a statement like single Windows platform, and you go, okay, great, you know, I get the same experience on my phone, on my home computer, on my work computer, and that's cool, that's nice. The one that actually really excites me when I think about a single Windows platform in making computing personal is when I think about the people who are coming through colleges today and coming into the workforce, and I think, man, like, what would it be like to be someone who on your first day of work, you sit down at your work computer and you go, oh yeah, I recognize this interface, it's what I use on my Xbox. You know, it's that level of familiarity. It's not, you know, the strange, awkward work computer. It's the environment that you're used to and that you use on a daily basis. So making it personal, making it approachable, has been our first big focus. The next big focus, though, has been to make it the best platform for productivity. One of the things I like to say here is, as much as it bothers me, because I work on Windows and Windows is what I do, no one uses Windows for the point of using Windows. No one here has a job which says, I get paid to use Windows. That's not what it's about. The point of Windows is it helps you to do the work you need to do. It is the tool that helps you do the real job that you want to do. And we want Windows 10 to be the easiest environment to be productive in, the easiest environment to get the work done that you need to get done. And so there's been a whole set of investments that we've made around making Windows 10 a great place to get work done. The first one is, as I mentioned, you know, we spent a lot of time trying to make Windows 8, Windows 8.1, great for touch devices, but people told us, hey, that is now hard for people to come to from previous versions of Windows. The learning curve is too steep. So we spent a lot of time going and refining the experience of the start menu and the desktop environment, where we want to make sure that we kept all the cool innovation that we had in Windows 8, but delivered it in a way that, you know, people who were used to previous versions of Windows could just sit down and be instantly productive. We also did a lot of work on Continuum. I'll talk about that a bit more in a moment. We have the work on the Universal Windows Application Platform. We have a number of sessions here this week. They'll be talking about this. But this is a cornerstone of the Windows 10 strategy. For users, what universal applications mean is that as you move from device to device, and as you move from you know, work, home, different environments, you don't have to relearn. You don't have to compromise on functionality. You don't have these situations where you're like, well, I have this application on my phone and on my desktop, but when I use it on my phone, I only have half the features. No, you get all the features, all the functionality, no matter where you're at. And the final thing with productivity is, of course, Windows is the best place to run Office. And Office is the best productivity suite in the world. And this will always be a strong focus for us, is making sure we deliver experiences where you can do Office productivity on the platform and be just really effective. So now I do want to spend a little bit of time to dig into Continuum. Continuum is a technology that we've been working on for a while, and we're really excited about. The core concept of Continuum is we now have devices that are able to, you know, transform, are able to move from one form factor to another. We have the two-in-one devices. We have the convertible devices. And one of the things that we realized fairly early on was as you move between these different form factors, the interface that is most productive changes. You know, if you have a convertible device, when you have the keyboard, the way to be most productive is to use the keyboard. But when you're in tablet mode, then you want to have a touchscreen experience. And Continuum is about providing Windows with the intelligence to understand the environment around it, understand when these transformations happen, and seamlessly give you the best way to interact with Windows and to get your application work done. The final thing, of course, is Continuum for Phone. I'm going to hand across to Tess, who's going to show this to us. I'm really excited about this demo.
Thank you, Ben. And hello, everyone. I hope you guys are ready to see Continuum. So first, I'm going to log into my phone. Can you see it? Yeah, awesome. And the way I'm going to log in is through iris scanning. So what you saw there was Windows Hello logging me in. And this is so much more than just a cool way to log in. It's actually a biometric login that's kind of like having a smart card, but in your eyes, which is awesome. You can also do fingerprint scanning, like on the Surface 4 keyboard, or face recognition. But what's even more cool is that you can use this in your own apps. So if you have some very secure data that you want to protect, you can do that with Windows Hello APIs. And that way you'll know that the person actually looking at your data is the person standing in front of the computer. So I got an email here from myself in 1985 asking, hey Tess, what's happening? We're curious back here. So I think I'm going to answer that. And I got some mad finger typing skills, but I think I need to go old school and use a keyboard and a mouse. So I could do that by, you know, plugging in a Bluetooth keyboard and a Bluetooth mouse and use the phone as a screen. But instead, I'm going to use this really fancy display dock. Let's see if you can see it. Yeah. So this display dock allows me to plug in USB devices like mouse, keyboard, even a USB stick if I got files on a stick, and also DisplayPort and HDMI. So that's really awesome. And I've already hooked mine up to this computer over here. And I'm going to open up Outlook on this screen instead. And what happens then is it collapses on the phone and gets pushed up on the screen. Thank you. So here we got my email. And at the same time, I can still use this phone for whatever else I want to use it for, like calling or opening up other apps or whatever I want to do. And I get, instead of Outlook on the phone, I get this desktop-like experience with Outlook where I can do a lot more nice things. So I'm going to open up Word because I'm going to write up my report in there. And here, too, you see the more desktop-like experience than what I would get on the phone. So I'm going to type in 2015. And I'm not sure why my everything is like super big, but we don't care about that. And down here I have my taskbar, so now I can switch between apps using my taskbar, something that's only available now in this desktop version rather than on the phone. I've already prepared a few pieces, like a piece of text in OneNote, because I knew I was going to get this email because I sent it to myself. But yeah, I'm going to go ahead and copy this text, and I'm going to do something that's kind of like you're more used to on a desktop, and that's using shortcut keys. So I'm going to do Control-C, and then Alt-Tab to tab out to Word again, and Control-V to paste it in. So it works really well, and you're super productive on your keyboard and mouse. I'm going to also go ahead and insert a picture that I took of some people here earlier. This one, some really nice bearded guys that I think Tess in the past would like to see. Let's see. And I can do things like, you know, apply weird styles and things. And just work like as if it was Word on my desktop instead. But it's not only for work. It's also for fun. So let's say I'm at home and my daughter wants to see, I don't know, Jaws 15 on Netflix or something. I can do that through the HDMI port. I can go and output video from Netflix while I'm working on my Candy Crush score. Yeah, I think that's awesome. What do you think, Ben?
I think that's really cool. And it's amazing to see how much you're able to do with a phone. You really get the full productivity of a desktop environment using that. And this is the sort of thing that we talk about when we talk about making Windows the best place to be productive. Now, so I mentioned there were four areas we focused on. I've talked about being a personal environment, being a productive environment, and that's the first two pillars. But when we were working on this, we spent a lot of time talking to customers about what do you need, what are your concerns. And there were two more areas of concern that came out, especially for businesses and enterprises. And the first one was, what are we doing about security? No, because let's be blunt, let's be open here. The security picture, the security landscape today is worse than it has ever been. The sophistication of attacks is rising. The frequency of attacks are rising. You know, companies are under active attack and are being, you know, we're seeing compromises happening. And we need to be focused on what can we do to make Windows 10 not just the most secure version of Windows for businesses, but the most secure operating system that businesses can use. You know, and that is something that we are committed to. And we, you know, are very proud of all the work that we've done here. And there's a whole range of investments here. So the first thing that we've invested in is the biometric stuff. You know, Tess did a great demo where she showed the Windows Hello. We have the facial recognition. We have, you know, fingerprint recognition, and so on. Now, the thing that actually excites me most about Windows Hello is I know that for everyone out there who, you know, works as an IT professional in a business place, you have this eternal conflict, and the eternal conflict is that your business wants you to simultaneously ensure that the data is secure and the company is protected, and the users are productive. You know, and this has always been a conflict. You know, and Windows Hello is the first time that we can actually say out and say, here's a way to increase the security of your environment and make your users happy. You know, that is a sentence that has never gone together before. You know, and it's fantastic to be like, yes, more secure, and your users are going to be excited because the environment's easier to use. So that's been the first area of investment. The second area of investment is what can we do to help protect corporate identity? You know, this is one of the leading causes of security attack that we see today, is people getting in, getting access to, you know, malicious access to people's credentials, and then getting access to resources causing damage. And I'm going to be going in deep on all the work that we've done to enable this. The third area is ensuring that sensitive data is protected. We've done a lot of work in Windows 10 to allow for automatic detection of sensitive data and to enforcement of policy. I actually had a great experience with this myself just the other day. I was organizing some travel. You know, person had emailed me and asked for my personal details. I'm in the middle of tapping up an email where I'm writing down all my personal details, being like, hey, here's all my information. Halfway through the email, Outlook actually pops up and automatically says, wait a second, I've just detected you've put confidential information in this email and you're sending it to someone who doesn't work at Microsoft. I'm like, oh, wait a second, and I have a look, and it's like, oh, yeah, this is actually, you know, some third party, and I want to go and talk to the Microsoft person, and I want to be careful with this data. And just giving people the tools to be able to understand and be aware of what's going on. And the third area has been giving the tools and the infrastructure to allow you to control what applications do and don't run in your corporate environment. So I now want to go in a bit deeper on the first two items. So we talked about Windows Hello. We had the little demo where Tess was able to log into the phone just using the iris recognition. Underlying Windows Hello is an infrastructure that we call Microsoft Passport. This is a really important thing to understand. We, in order to bring the biometric platform of Windows Hello to market, we had to drastically change the way we do authentication and access control in Windows. Now, you may ask, why? You know, like, we had this before, it all worked. Well, the simple analogy, the simple story to tell here is, if someone gets access to your password, you can change your password. If someone gets access to your face, that's a bit harder to change. You know, so as we look at biometrics, we need to have a system where we're never sending your biometric data over the wire. And in fact, where we're never storing your biometric data on the system. Both of those would be huge security risks. So Microsoft Passport is a new approach to authentication, where instead of sending passwords, even encrypted passwords, over the wire, what we do is when you set up Windows Hello or similar authentication on Windows, Microsoft Passport issues that device with a token, and that token gets encrypted with your biometric data. So your iris, your fingerprint, your facial scan actually becomes the key that unlocks the token that identifies your computer. And this allows us to enable these sorts of scenarios while making sure there is no way that anyone can ever steal the data about your biometrics because it just isn't stored. So that's, you know, a lot of the work we've done around Windows Hello. Now I want to spend some time talking about going really low-level technical, because that's the sort of guy I am, talking about the work that we've done to make Windows the most secure desktop operating system when it comes to protecting your credentials. So I'm going to spend some time talking about what's called a pass-the-hash attack. And this has been something that's been a big focus over the last year or two. And the scenario looks like this. You have an IT pro in your environment. They, run an application that's malicious, and it compromises their computer, and it gets access to their authorization hashes. So this is, they've gone out and they've connected to a computer, it's returned a hash and said, like, okay, here's the thing by which I identify you. But the malicious program gets access to that, and now what it's able to do is it's able to reach out to other resources and impersonate that person. So it's now able to reach out to other computers in the network, impersonate that person, and start trying to harvest other people's credentials. And this all snowballs until eventually, half the credentials in your organization are now compromised. Now, historically, the way we would have viewed this from a security risk point of view is we would have gone, let's just stop the initial compromise from happening. Let's focus on that. Now, hopefully, if you're in the industry, you understand that that has been a losing battle. It is one that we have been fighting. It is one that we will continue to fight. But day after day, people are coming up with new techniques and new approaches. So coming into Windows 10, we took a different focus on this. We took a focus where we said, what if we could build an operating system where once the compromise happens, once someone gets access to the, administrative access to the box, they still can't get access to your credentials. And that's actually what we've been able to achieve with the Credential Guard technology. So how does this work? I warned everyone when we were setting up for this that I was going to get really technical for this, because I said, the way you explain this is you either go, it's magic and it works, or you have to spend a bunch of time talking through the technology. So there are two key pieces of technology that come together to enable this to work. The first one is code integrity rooted in Secure Boot. So Secure Boot is technology that we shipped in Windows 8, where we're able to use a TPM to validate that the copy of Windows that we're booting has not been tampered with. And basically what this looks like is that as Windows is booting up, we're bringing up the various kernel mode components and kernel mode drivers, and we're going to the TPM on the physical computer and going, hey, can you check to make sure that the certificates on this still match? And what this gives us is it allows us to reliably guarantee every time Windows boots that the kernel is safe and untampered with. And if you do have a system with Secure Boot where someone has gone in and installed a rootkit or tampered with the system, we will refuse to boot. We will just say, this system is no longer trustworthy. So the code integrity and Secure Boot is the first component. The second component is a technology that we call Virtual Secure Mode. And what Virtual Secure Mode allows us to do is it allows us, when we're booting Windows and we're in this trusted phase where Secure Boot and code integrity tells us that everything is okay, we're able to load the Windows hypervisor and create an isolated part of the computer and say, okay, we're going to take our credential manager and we're going to put it in there. And it's going to have the ability to judge whether the operating system is trustworthy before it gives out credentials. So how does all this look? I'm going to jump over. This is simultaneously one of the more boring demos I do. It's also one of the more risky ones, because I do have to try and hack Windows in order to make this demo work. So let's get my computer up and running. Of course, it's gone to sleep.
Okay, here we go. So here I have a system where I actually have two copies of Windows 10. One's running on the physical computer, one's running in a virtual machine. But this is the same installation of Windows 10, and it's joined to the same domain, and I'm logged in with the same account. The only difference between these two environments is if I bring up system information, you can see that my environment on the left has Credential Guard. And this is the hypervisor-based security that protects it. Whereas my environment on the right does not. If I just scroll down here, Credential Guard isn't enabled, Device Guard isn't enabled. So what I'm going to do is in both these environments, I'm going to open up a hacking tool, because that's what you do. So bring this up. I have color-coded these. So the red one, no Credential Guard. The green one does have Credential Guard. And to make things even worse, the first thing I'm going to do is I'm going to grant this debug privilege. So this is now a worst-case scenario. I have an administrative process running on my computer. It has debug privilege. It can access everything. Now, we might talk about this and say, like, okay, I'm setting this up, and you know, you can imagine maybe the real-world scenario is like there's been a compromise, there's been an exploit. But let's be honest, the more likely real-world scenario is that you have an IT administrator who just went to install an application that they thought was trustworthy, and it wasn't. It came from an untrusted source, and they double-clicked on it, and it came up and said, like, oh, I want to install this cool app. You know, will you let me elevate? And they said yes. You know, and all of a sudden, you're in this situation. So now that I've done that, let's try and get access to my credentials. So we're going to do this on both sides. Bunch of text. Isn't that exciting? Nothing nicer than a lot of text in a demo. So let's now have a look at what this looks like in each environment. So on the right, in the red environment without Credential Guard, the first thing we can see is, look, here's my first credential. It's username ban, and there's my NTLM and my Kerberos hash. That is exactly the data that you don't want a program to access. Because now I can take that data and I can create new processes that run as that user account. I can connect to remote computers as that user account. And I can propagate myself through the network. Whereas if we look over on the left, and once again highlighting this is an administrative process with full access to the system, when it looks at my credential, the first thing it goes is, wait a second, this is an unknown key. That's not a hash. That's not what I was expecting. And what it's actually got back is it's got back the key that you need to use to go and talk to the isolated partition where the credential manager is now running on the system. And if you take that key and you try and use it, the credential manager is going to say, like, no, you're not the process that I gave that key to. You know, I don't trust you. So a malicious application that gets access to this can't do anything with it. And this key certainly doesn't work on a remote computer. So let's keep on looking through all the data that just came out. And I can go, and to highlight with this program, if I had other users logged in, I would be able to see their credential hashes as well. But if we scroll down here, we can actually find the machine account. So this is the machine account for the computer that I'm logged into here, CG Demo 2. Once again, I can see, okay, here are the hashes that give me access to this. But this is really fun. Look, there is my plain text computer password. That's the auto-generated password from Active Directory. I now have access to it. You know, I can go and wreak mayhem. Anything that this computer has access to, I can get access to. Whereas on the left side, if I go down and I find the machine account here, this is CG Demo 1, once again, my hashes are protected, but there is no machine account password present in memory. You know, because that is in a separate partition that even an elevated administrative mode application can't get access to. So that's what Credential Guard looks like. And the key thing to highlight here is, you know, and I really am proud of this, is that Windows 10 is now definitively the most secure desktop operating system. It is the only desktop operating system out there where we can say, yes, you can have an elevated administrative access, you know, malicious program run, and we can still restrict what it has access to and the damage it can do. So that's the credential guard demo. And there's a lot more to talk about security. I could happily stand on stage for 3 hours and just go into the architecture of all the security, but we do have time constraints today. So the final thing I want to talk about, and this is the fourth point, is when we talk to enterprises about Windows 10, a common piece of feedback was like, hey, it's great all the innovation that you're bringing. It's great all the different devices that you're enabling. It's great the there's a freshness to this. But the concern we have as a business is, how on earth are we going to manage this? You know, we have people looking at this and going, like, how am I going to make sure that everyone in my corporate environment has the right applications, has the right experiences, has the right policies in place? So we've been doing a lot of work on providing the right management and tooling. So the first thing I want to talk about is some of the management stuff that we've been working on for the various devices. The first thing that we've been working on is changing the paradigm of how we manage corporate devices. And this is happening in a number of ways. You know, today, for many of us, when we think about, you know, getting corporate standards out there, it's a wipe and replace. You know, we have a corporate image, we deploy it, that's the way we know that it's trusted. As we're moving to all these different form factors and devices, we believe the focus needs to move to not the operating system, but the applications. So we're providing all the tooling so that with any device in any form factor, you can manage it as a corporate device, have a company portal experience where you can provision applications and manage those applications while users still have the personal experience that they want. The next thing that we've been focusing on a lot is providing a great platform for mobile device management. You know, we demonstrated Continuum for Phone, and one of the things that we're seeing is that phones and different mobile devices are becoming more and more prominent in the workplace, but historically we haven't had the same level of management tools for those devices that we've had for the desktop environments. So in Windows 10, we're bringing the new mobile device management platform into play so that you can now apply policies consistently across all these devices. And finally, we're re-architecting a lot of this infrastructure to be cloud first. Because let's be honest, in the world that we're in today, an enterprise management environment that only works for machines that are joined to your domain is not good enough. You know, people are bringing along their own devices. We have more and more devices that aren't joined to the corporate domain. So we're investing in a whole lot of technologies like Azure Directory, like the different domain management and policy management environments to extend it so that any time that someone connects to your corporate resources, you can ensure that the right policies and procedures are being followed. The final thing I want to talk about is Windows as a service. This is both really exciting. It's been a lot of fun on the engineering team. It's something that we're still working through, figuring out all the details of like what this means for different customers in different environments. You know, but when we came out with Windows 10, we made a bold statement. We said, this is the last version of Windows. Because from now on in, as we build features, we're going to make them available. You know, we're not going to be in this world where we're telling people you need to go and pay for the next version of Windows and wait for it. You know, we've been saying, like, we want Windows to be a great platform and we want to be always new and we want to be continuously delivering new features. And that's been our big focus is Windows as a service. And it's, you know, been really well received by our consumers and we've already been able to get some great new features out there. But as soon as we started talking about that, people were wondering, like, okay, how does this work in different environments? You know, obviously there are specialized systems where, you know, you don't want to be pushing out changes all the time. And so for these environments, we do provide an option. We have our long-term servicing branch where we say, okay, you can opt out of this experience. You know, you can just get security updates, but you're not going to get the new functionality. But that's not what you want for business. You know, what do you want for business? Because for business, you need something in the middle. You know, you want your users to be productive, to be happy, to have access to features as they come out, but you also need to be able to control and manage your environment. So this is where we're coming out with Windows Update for Business. And this is about trying to give you both the control and the access to new features and flexibility as things come out. You know, so you want your users happy both in getting access to new features, but also in knowing that it's going to work in your environment. And so here we're providing a whole set of tools for controlling how these updates go through your environment. And with all of these all integrate with your existing System Center and Enterprise Management suites. So you can continue to manage these experiences as you do today. With that background, I do want to step you through how this actually comes together from the engineering point of view. You know, because that is my view of the world on a daily basis. And one of the things that actually excites me about the whole Windows as a service is we've been able to pull this together with a unified infrastructure that we actually use all the way from the engineering team out to the businesses. And let me explain what this looks like. Now, hopefully, and many people here are on Windows Insiders. So you've heard the phrase release rings, and we talk about the slow ring and the fast ring. The Windows Insider release rings are actually just one of many. The first release ring we have is what we call the engineering build rings. And this is for the teams working on Windows. We actually keep our computers up to date with the code that we're building using exactly the same infrastructure that you use for Windows Update. So from my back in Redmond, in my office, my main desktop PC, I've gone into Windows Update and I've said, oh, I want to have this build of Windows, this branch where my team's currently working. I want my PC to be on that build. Now, let me tell you, I get new builds of Windows pushed out about 5 days a week. You know, it is very common. Pretty much every day I come into work, I have a new build of Windows. Because as we're building, you know, we push those out, and that's actually what we use on our daily computers. And every day, I'm self-hosting that, and I'm experiencing like, oh, we made this change, we made that change, this is working, this isn't working. Then beyond that, we actually have a broad internal Microsoft validation, where for, you know, maybe for people who aren't working directly on engineering teams, or for people like me, I have one, my main computer is on a daily build, and then I have secondary computers where it's like, okay, like put me on the broad internal build. And this is something that from our perspective is updated much more slowly. It only gets updated about once a week, which, once a week, what's the point? But that's what we use for internal validation across teams. So that gives an opportunity for different teams to look at what other teams are building and work on bringing these together. Then beyond that, we have the insider branches. And this has been so much fun. I've really enjoyed the insider program as an engineer because we often work on things and then have to wait to get user feedback. And it is so great to be able to build something, to get it into Windows, and then 2 weeks later, have it go out to the world and be able to have people give us feedback and be able to respond immediately. I already have, even on my own teams and my own areas, we already have countless examples of times when we have released features, we've got user feedback, we've tweaked them, we've made changes, and we've been able to be a lot more responsive to our users than ever before. You know, in the past, we would have had to have waited for a big release before we did that. Then we have the current branch. And this is what most of the world is on. You know, if you have a consumer Windows device and you haven't signed into the Windows Insider build, this is where you're at. And we will be updating this branch, you know, at a regular cadence so that everyone gets access to these new features. You know, and the great thing is, using the Windows Insider program, we get a lot of coverage and we have a lot of understanding about, like, okay, all these features are now ready to go out to the general populace. And finally, with Windows Update for Business, we're extending this model so that enterprises can enroll in Windows Update for Business, and they can then control when these updates go throughout their organization. And they can even, you know, as we've shown here, you can even set up multiple waves inside your organization. You know, maybe you have different departments with different requirements, and you can say, okay, you know, my engineering department is going to get updates pretty much as soon as they come out, but my finance department, we're going to wait. We're going to move that slower. Something to highlight here is the goal that we have is we do want everyone to always be on the latest build of Windows and to have access to all the new features that we're providing. But we want you to be able to control that process as it goes through your organization. So with all that in mind, what do I want you guys to hear from this? I want you to be really excited about Windows 10 for the enterprise. It is a great release. We've worked really hard on making it great, not just for consumers, not just for the mobile devices, but for the enterprise as well. And I would really encourage you, you know, while you're here, find people. We have a lot of sessions going into a lot of these different topics. Learn more. Go and read about this. We have, as I said, I could easily have spent 3 hours talking just about the security section of this. We have a lot of resources online. And start evaluating how Windows 10 can work for your enterprise environment. With that in mind, we've got a lot of stuff this week. I'd like to call up Scott to help us chat about everything that's going on.
Yeah, how's it going?
Good to have you here.
Good job. Yeah. You're gonna give me a free phone, right?
They moved my slide, sorry. Free phone. Actually, did you see where we demoed the Windows Hello on phone in Chicago?
Yeah.
Did you see that we dropped it?
Oh, really?
Yeah, we had a spare phone because we broke the phone.
Oh, gosh. Okay. Yeah, if you have any extras, I'll be happy to take those for you.
We'll have to check.
I like free stuff.
Yes. So anyway, we have a lot of events over the next 2 days. I've got the tracks up here, and I know you've got a lot of stuff that you're going to be talking about.
Yeah, so I'm here. My boss, Scott Hunter, is here. We brought as many Scots as we could possibly...
You can never have too many Scots.
...collect, yeah. There's six or seven other Scots back home that are also, in case we drop one. So we've got 2 days of great content. We've got four tracks. I'm going to be talking a lot about the cloud. I'm going to talk about Azure for developers. I'm going to talk about ASP.NET. We're going to do a 101 to get people up to speed on ASP.NET 5, and then also a deep dive with extra demos and internals and all sorts of secrets. And I'll be doing those in tandem with Scott Hunter, who runs the entire ASP.NET team, which is going to be pretty great.
Fantastic.
Yeah, absolutely. And I'm also going to do kind of a fun, light keynote tomorrow to talk about the cloud and you know, how we build applications today. And then I've also got a talk on Azure for developers. So we got a lot of great stuff that's going to enable you to create the back-end systems that Windows 10 is going to be talking to.
Yeah, absolutely. And I know we have a lot to talk about at this event about all the work we've been doing with open source, right?
Mm-hmm. Absolutely. All the stuff that I'm going to be showing is open source. All the SDKs and tools that I'm going to be using to talk to Azure are open source. And all of ASP.NET 5 is not only open source, but runs well on Windows, but also Mac and Linux. So we'll be showing some demos of that as well.
Yeah, and I know I'm going to be talking this afternoon about Windows containers, something that we're really excited about, some brand new technology that's coming out. But a great example of where we've been deeply engaged with open source communities and technologies, making sure that Docker has a great experience with Windows containers, and we've been working with Azure to light up containers in the cloud as well. I'm also going to be talking about Hyper-V. And we have just a fantastic number of sessions. I was looking over the list, and there's too many to call out. I'm going to call out. I'm actually really bummed I'm not going to be able to get to. We have some MVPs doing a session on using Chef to automate and manage Windows Server and Azure, and that's pretty exciting.
Mm-hmm.
But you should really look. There's so many sessions to look at. Now, before we wrap up, Scott and I were talking about this this morning, and as you know, we started out, we are in the future. It all started in 1985, and I actually asked Scott, like, what did computing mean to you in 1985?
I was almost 12 when Marty McFly left 1985. And computing for me was, I came home to my parents' house, and we usually had a van that was parked in the driveway. And one day I showed up, and the van was gone, and I was afraid, and I ran inside. Where's the van? And they handed me a Commodore 64 that they had bought. They had sold the van because they were told by the principal of the school that maybe I was getting into some trouble and needed something to focus on. So they sold the family car and they bought me a Commodore 64, and that kept me out of trouble, and that's why I'm not a gangster.
And the great thing about this, I genuinely didn't know this until this morning, because 1985, I was also on the Commodore 64. Great platform. Mm-hmm. But for me, it was actually, my father was a mainframe programmer in the 60s, and he was really excited about the Commodore 64 because it was the first time he could have a computer in the house, you know, and that was such an exciting thing, the idea that you could have your own computer there. And when you think about that and look at where we are, we really are in the future.
We absolutely are.
With the sort of demos that we've had and the computing capacity that we have. Mm-hmm. So it's really exciting to be here and be talking about this.
You know, and to close out the day, we've got such so much great content, we should actually have Sarah come up and tell us what she was doing when Marty McFly left to come to the future. And close out the day for us.
I realized that I'm probably a little bit older than you, but I was still very, very young in the 80s, of course. 20-something in the end of the 80s. I remember I was working in sales at that time for an IT company. And most of all, I remember when I got the phone, because it was pretty impressive to have a phone at that time. It was an NMT phone. I remember it was a Panasonic. I mean, remember the tagline, Nalle i stan, Björn i skogen. I don't know how to translate that. Teddy bear in town, bear in wood, doesn't work. Try and explain it later. Anyway, I have to admit I worked for Apple. I know better now. In those days, I probably had a computer. Could it be a 60 meg RAM or something, 120 megs hard disk, Motorola 68,030 something processor. And then the first portable came, 1989. But that wasn't really for the people in the field. Mm-hmm. It was a transportable, almost 10
it's a
kilos.
Luggable.
And it was standing in the office. It was more for people to admire. So those were the days, the happy 80s.
Yep.
So thank you very much, Ben.
Thank you.
Super exciting show, and we will hear a lot more from you, Scott, during those days. Like you said, we have more than 100 sessions, more than 100 speakers, lots of things going on in the exhibition. Come also to the Microsoft exhibition, to the booth. We have lots of things with startups. You can meet Microsoft experts, book a meeting for an hour, 20 minutes, speed dating. And most of all, don't forget the party tonight, so we expect to see you all there rocking all night. So please go out and transform yourself, and see you out there. Thank you very much for the keynote.